På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Podplay.
Ja men hej svejs på er hockeykompisar, hoppas solen skiner oavsett var ni befinner er den här sommaren. Nu har en ny sportchef tagit plats i Hockeypuls och han heter Fredrik Sjöström och han rattar Frölunda sedan snart 7 år tillbaka. Varmt välkommen Fredrik, vad kul att du vill gästa podden.
Ja, tack så mycket, kul att få vara med.
Ja, det här ska bli spännande, men jag vill börja med 21-22 säsongen och lite hur du betraktar den. För en fjärde plats i grundserien, uttåg i semifinalen. För att vara Frölunda är väl det egentligen inte bra nog om man kan uttrycka sig så, men samtidigt ett kliv i rätt riktning efter 2 raka med 7:e platser. Så jag undrar lite vad din generella känsla är för den säsongen vi gjort bokslut för.
Ja, det är väl en ganska bra summering du hade där tycker jag. Vi har väl som alltid högt uppställda mål och givetvis som du sa där så har vi kanske haft 2 säsonger innan där vi inte riktigt har varit nöjda. Så det är klart ett litet steg tillbaka till där vi vill vara själva. Sen är det ju svårt att sitta här och säga att vi är helt nöjda att åka ut i en semifinal. Det är vi kanske inte, men samtidigt så är vi ju, skulle jag säga, jäkligt ödmjuka att ligan är stentuff och att gå till semi i dagens SHL, det är inte på något sätt dåligt överhuvudtaget, utan det är nog mer vi själva som känner att fasen, vi har hoppats att kunna vara där en final och kanske slåss om guldet.
Men efter de där 2 säsongerna som var en besvikelse för er, då tyckte jag det pratades mycket om konsekvensanalys och ni skulle studera varför det blev som det blev och varför ni hamnade just så pass långt ner i tabellen. Efter den här säsongen, vad har ni kunnat se då som ändå har varit lite plus i kanten kontra de 2 åren som ni förbättrade?
Vi tycker återigen så har vi haft en stark höst eller en stark start på säsongen. Vi har kommit ut bra och startat säsongerna på ett bra sätt. Och det är väldigt viktigt att få lite vind i seglen. Sen har vi väl då haft vår så kallade dipp där runt jul, nyår. Dock tycker inte vi då att den här lilla dippen i år har varit riktigt likadan som de 2 säsongerna innan. Vi känner att vi har känt oss mycket starkare i år. Resultaten kanske inte har gått med oss på liknande sätt, men vi har inte upplevt den här dippen på exakt samma sätt.
Men vänta, när du säger starkare, menar du då att ni har tränat på ett annorlunda sätt eller mentalt, eller är det spelartyperna som ni har värvat in?
Nej, men jag har väl skruvat på lite saker, dels spelmässigt, dels träningsmässigt. Sen tycker vi, om vi har analyserat hur vi har spelat, så har vi har spelat på ett bättre sätt, men likväl då kanske det som har varit samma är att vi har haft lite tyngre period resultatmässigt, men vi upplever inte energimässigt eller fysiskt eller det spelmässigt att vi har gått ner oss lika mycket under den här perioden.
Men när du säger bättre, är det, och att det är ett annat typ av spelsätt som ni kanske har anammat, är det att ni försöker gå mot det mer kreativa hållet då, eller att ni vill fortsätta vara tunga och den här lagmaskinen med 4 kedjor som bara trummar på att det ska vara ganska jämna enheter? Kan du liksom förklara lite mer i detalj vad du ändå är nöjd med?
Ja, nej, men det är klart att spelmässigt så gjorde vi några korrigeringar inför den här säsongen. Kanske inte ändringar som fans eller liknande ser med blotta ögat, men små detaljer i spelet.
Fredrik, här har du möjlighet att utveckla det. Gå ner nu i detalj. Jag vill ha hockeynörderi här.
Nej, men vi har väl haft ett sätt där vi går och egentligen vi pressar över hela banan i alla lägen. Till i år valde vi att lite dra i handbromsen på pressen i vissa situationer mot rättvända lag, så att säga. Och det är klart att det gjorde väl att vi kanske under vissa tyngre perioder sparade lite energi i vårat spel. Men med det sagt så vi är ett pressande lag och kommer alltid vara det. Men kanske lite mer avvägningar i spelet, sättet vi spelar.
Så det kommer inte vara ett klassiskt styrspel och en trap och att det blir Jukka Jalonen hockey över för Frölunda nästa säsong? Eller?
Det tror jag inte.
När vi ändå pratar tränare och så, Roger Rönnberg, jag har ändå upplevt att senaste 1,5-2 åren så har det funnits kanske ett litet frågetecken bland vissa Frölunda-supporter och de som följer ishockey generellt sett. Hur känner du för den biten? Har du också upplevt det att så här, okej, Roger börjar bli lite ifrågasatt här. Han har varit på posten väldigt länge. Det kanske är naturligt. Men utifrån där du sitter och du har din relation till honom, ni stöter på varenda dag. Märker du att det har liksom sipprat till honom också? Att han har känt något om det?
Nej, det skulle jag inte säga. Och det vill jag också lägga till att han har inte varit ifrågasatt internt här hos oss. Sen så är det väl alltid så att en huvudtränare, en sportchef som jag eller ledande spelare blir väl alltid någon gång under resan ifrågasatt när inte resultaten riktigt går med oss. Så att det är klart att det är säkert ingen immun mot varken jag eller Roger eller spelare. Att, även om inte vi kanske lyssnar och eller läser allt som skrivs och det pratas om, så helt immun tror jag inte man är mot allt sånt. Men internt vill jag påstå att där har det inte varit några sådana funderingar.
Nej, det är bra att du poängterar det. Jag kommer inte fråga om ni har förtroende, frågar inte, för jag vet exakt vad du kommer svara på det. Men din spelarbakgrund och så, alla tränare du har upplevt, finns det ett slutdatum för tränare? Alltså Roger börjar närma sig ett decennium nu i Frölunda. Att till slut blir det slitage och att man tröttnar på varandra kanske. Du säger inte att det är så i det här fallet. Men där du var som tränare eller spelare i din karriär, kunde du känna så gentemot vissa tränare att hör du, nu har du nu gjort ditt snart här?
Jag tror så här. Det viktigaste för mig och vad jag ser i tränarna, det är om man har ett driv. Och det är få människor som jag känner som har det drivet som Roger har. Och som man har med sig varje dag in på jobbet. Så att det tror jag är nummer ett. Hade det börjat vackla, ja, då hade man varit orolig. Men det kan jag säga att så är inte fallet överhuvudtaget. Sen är det ju som alltid, det är mer rullians bland spelare idag kanske än vad det var förr i tiden. Det är ju det är få spelare, kanske typ som Joel Lundqvist som är plus 10 år. Klart har du en och samma tränare så länge, det är klart att det kan komma upp en viss känsla att ja, man går i samma hjulspår, i samma banor. Men tittar vi på våra trupper, nu har vi ju faktiskt vi kanske är laget som har mest spelare som har spelat väldigt, väldigt länge i en och samma klubb. Men jag tror också Roger är väldigt, väldigt bra på att utveckla sig själv. Jäkligt nyfiken. Och det gör att man kanske inte heller fastnar i exakt samma hjulspår.
Din och Rogers relation då, och du pratar att han fortfarande har det brinnet. Känner du personligen att det är lika stort för dig? Har det blivit större till och med under de här åren med Frölunda när ni vunnit SM-guld och CHL-titlar, men att det har varit lite tuffare på slutet? Var befinner du dig någonstans rent känslomässigt här?
Ja, men jag skulle säga att det är ju det brinnet man måste ha för att hålla på med det här, och där måste man, tror jag, vara så ärlig mot sig själv och mot klubben som man är anställd i, att började fattas några procent där, då ska man inte hålla på med det här. För då gör man bara klubben en gentjänst att liksom hålla fast vid sin position. Det kommer aldrig funka, utan det är många sömnlösa nätter. Det är många dagar man sitter och funderar och vrider och vänder på saker och ting. Hur ska vi få det lite bättre till nästa säsong? Så att brinnet, nej, det är otroligt stort. Och vi har haft förmånen och fått vinna ett par gånger här i den här konstellationen som vi har här med Roger och Christian Lechthaler och Perra Edlund och Joel med mera. Så att jag tror så här att det kanske vissa tycker, men jag känner nästan tvärtom. Har man fått vara med och vinna någonting, så man vill ha den här känslan igen, igen och igen hela tiden. Sen att vinna är ju, det är så sjukt svårt. Det är liksom, allt måste klaffa. Alla detaljer måste liksom på något sätt synkas ihop i en perfekt säsong. Och då har du kanske chansen att vinna. Så att, jag har en jäkla respekt för att det är grymt svårt att just få till det där. Vissa lag, du kan ha ett kanonlag på pappret, men på någonting så på något sätt så klaffar det ändå inte. Så att det är en konst att få till.
Vi ska alldeles strax grotta ner oss helt och hållet i Frölundas lagbygge 22-23, men innan det så är den här sportchefsrutan nu och då, som jag valt att kalla den. Det är ju andra sportchefer som har varit med i podden den här sommaren som har fått den. Det är 5 frågor totalt som ska besvaras. Och nu är det dags för Fredrik Sjöström att få de här skickad mot sig. Och den första är: den spelaren hade du velat värva från ett annat SHL-lag?
Ja, det kan ju säkert finnas en del. Jag tror den spelaren som sticker ut för mig, som jag själv faktiskt har spelat med en gång i tiden, det är väl Jocke Lindström då.
Alltså vänta här nu, det här vill jag bara säga för alla lyssnare också, jag vet inte vad det är värt, men jag satt och funderade på det här avsnittet som vi skulle göra ihop idag, och då tänkte jag så här: undra om inte Sjöström kommer säga Jocke Lindström ändå.
och så
gör det, men förlåt, utveckla. Jag tyckte det bara var liksom en rolig slump här, att det var det namnet jag först tänkte på när det kom till den här frågan för dig.
Nej, men Jocke är en fantastisk hockeyspelare och grym person. Känner han ju lite grann, såklart. Vi har spelat ihop både i Modo, under hockeygymnasietiden, och sen lite landslag med mera. Sen har vi mött varandra en hel del gånger. Ja, Jocke för mig är grymt skicklig. Det har vi alla sett vad han kan med klubba och puck. Men som sagt, han är en jäkla bra kille, bra person, och han har väl lite det där som Joel har också, att han orkar driva sig själv hela tiden och lägga ner den energin och kraft för att orka vara bra och vara på toppen av framförallt SHL här över så lång tid, vilket jag tycker är imponerande. Men det sagt så vet jag ju att Jocke skulle inte spela här, för han är lojal mot sitt Skellefteå. Men
det är det jag inser, att det är därför det är ett så bra och enkelt svar för dig att ge. För att hade du pratat om en 22-årig svensk som ni kanske var intresserad av, ja, men då kanske lönen trissas upp och den klubben som har honom just nu börjar bli lite nojig. Jaha, får vi behålla honom lite? Men Jocke Lindström är ju perfekta svaret där.
Precis, det gäller att vara taktisk.
Okej, men det är lite, inte ens en promilles chans att han landar i Frölunda. Du är inte på honom här.
Nej, det kan jag inte säga att det är. Men Jocke, det är nog den killen jag hade valt.
Ja. Du, jag tycker att det faktiskt finns en legitim diskussion kring elitserien / SHLs bästa, ja, mest framstående, största spelare. Jag vet inte vilket epitet man ska sätta på det. Men där är Joel Lundqvist och Jocke Lindström väldigt, väldigt högt upp. Framförallt om man tittar 10-talet, då tycker jag det är de två som sticker ut. Delar du den bilden, och vad tycker du gör att kanske Joel är före? För jag antar att du kommer att säga honom i så fall.
Nej, men jag håller ju de två otroligt högt. Sen är det klart, Jocke har gjort lite mer poäng än vad Joel har gjort. Men båda är fantastiska på sina sätt och båda har varit ledare och är ledare och på någonstans är ikoner i sina klubbar. Så att det är svårt att ranka vem som är liksom, ja, de har sina starka sidor båda två. Sen såklart så är det svårt för mig att inte hålla Joel kanske högst upp i och med att jag har varit så nära han är varje dag.
Så har du märkt av att lönenivåerna förändrats sedan förra sommaren?
Det är nog lite både upp och ner. Det är klart att intåget med svenska spelare från KL, där har man ju märkt att de har varit attraktiva. Och därmed har väl prislappen hängt med. Sen tycker jag ändå att det har funnits prisvärda lösningar ute på marknaden också. Så att jag skulle nog vara lite tråkig och säga lite både och.
Okej. Det ryktades ju om att ni var nafsade på Oscar Fantenberg. Sen vill jag minnas att det var något rykte även om Lukas Bengtsson. Det kanske inte stämmer. Men var det just att lönen trissades upp till en nivå där ni inte kände bekväma som gjorde att ni tackade nej? Eller fanns det andra anledningar?
Ja, egentligen så, utan att gå in på exakta kronor och ören, så vi lägger alltid våra bud som vi känner att vi kan ge, och som sagt vi har bra resurser här. Sen vill jag hoppas och tro att det inte bara hänger på pengen, utan vad spelaren vill, och det är roll som tycker jag då helst ska vara det viktigaste när man väljer någonting. Sen ska inte jag vara... Jag har själv spelat och det är klart att pengar och det är ju inte oviktigt, det förstår jag med, men man har väl ett önsketänkande att det inte bara ska hänga på det kuvertet.
Gällande din spelarbudget då, är den på samma stadie som förra säsongen? Är den utökad? Har du kanske mindre kronor att handla för? Var ligger den någonstans?
Ja, jag skulle ungefär säga samma som förra säsongen. Sen kan jag alltid skilja någon krona plus eller minus, men jag har en bra budget att tillgå. Det var väl egentligen säsongen innan det som vi tog ett ganska stort kliv tillbaka där.
Coronasäsongen ska vi säga.
Under coronasäsongen, och där vi kände att just där och då det var det enda rätta att göra. Vi hade fortfarande en bra budget. Jag ska inte säga att den var på något sätt dålig, utan vi gjorde ett aktivt val där och sänka en hel del, och vilket, ja, det tycker jag var det enda rätta att göra i den situationen.
Jag vet att du inte kommer att presentera den siffra som du har fått ifrån styrelsen, men jag vill minnas att när vi träffades i Skandinavien förra hösten 2021 blir det, då sa du i alla fall att men vi ska vara topp 4 i löneligan, för att det är inte en garanti för att man är i toppen, men det kommer ge en förutsättning för att alltid vara med och tampas högt upp i SHLs tabell. Är ni det framgent här även kommande säsong, topp 4?
Det tror jag vi kommer vara. Sen har vi femma eller trea eller tvåa, ja, kanske till och med etta. Det låter jag vara osagt, men någonstans tycker jag en klubb här som är i Sveriges näst största stad, och vi har bra ekonomi i klubben, vi har bra förutsättningar, vi har mycket folk som kommer på matcherna, och vi har en säljavdelning som gör ett starkt jobb. Så att vi får vara tacksamma att det är så just nu och förhoppningsvis många år framöver. Men det är klart att vi kan inte ta det helt för givet heller, utan någonstans måste vi vara rädda om det vi har och liksom inte bli slösaktiga, utan vi behöver vara noggranna, för att någonstans så förtjänar man ju den budgeten man får också. Med den verksamheten vi bedriver. Så att, ja, jag skulle säga noggrann i ordet för att förtjäna att få den. Men ja, när allt är som det ska, så tycker jag att vi ska vara någonstans där uppe.
Vi ska snart lämna löner helt och hållet. Men jag skulle vilja fråga dig om du får ta fram Men ditt kikarsikte här och liksom blicka framåt kommande säsong och även framtiden för SL. Tror du att antalet spelare som har topplöner, alltså då tänker jag över 250 000, 300 000 kronor sträcket kanske, kommer de vara fler nästa säsong och den kanske kommande 3-5 års perioden än vad vi har sett om vi blickar tillbaka lika många säsonger?
Ja, det skulle nog kunna ske att det är ett gäng spelare som ökar lite där. Det är väl kanske känslan att det börjar gå lite åt det hållet, ja.
Frölundas mest oväntade genombrott 22-23.
Liam Dove Nilsson.
Mm-hmm. Okej. Okay. Vad ser du för roll här då för 19-åringen som... Han ska göra sin första riktiga seniorsäsong, ska vi väl säga.
Ja, stämmer bra. Men Liam är en jätteskicklig spelare, smart spelare. Grym i special teams i powerplay. De passningarna han kan lägga, de är magiska. Så vi tror mycket på Liam. Och som sagt, nu sliter han som ett djur här i gym och ute i löparspåret här med laget. Och det finns en jäkla uppsida i Dover. Jag tror att han kommer överraska i vinter.
Är det offensiva minuter och kanske en roll i det andra PP:et du ser framför dig då, eller?
Ja, absolut. Han har alla chanser och möjligheter att kunna ta det, den rollen. Som sagt, vi kommer gå in i nästa säsong, men kanske inte på pappret lika djup forwardstrupp. Vi kommer ha 13 forwards här i truppen och jag tror att det kommer finnas stora chanser för Liam och utmana om en permanent plats.
Apropå sådana offensiva spelare som har skicklighet i numerärt överläge, så träffade jag Jere Innala på VM här i Tammerfors och fick några minuter med honom. Och då sa han det att ja, men jag har pratat med dig då, Fredrik Sjöström, och även Roger Rönnberg om att jag ska spela topp 6 och få bidra i powerplay. Kan du gå lite mer in på honom som ändå får ses vara ett väldigt spännande nyförare, tycker jag, på förhand?
Ja, nej, men det är en kille vi har haft koll på här några år och har följt den en del. Sen HPK-tiden, där han blev mästare där för x antal år sedan. Och, ja, givetvis sett han nu i Helsingfors och vi mötte dem här i Champions Hockey League också. Så att... Ja, men det är en intensiv spelare, inte så stor om man tittar på längd, men han spelar större, bra fart i benen, liksom räds inte trafik på något sätt och kan både panga dit en själv, men kreativ och kan hitta lösningar och hitta framspelningar. Så att jag tror det är en spelare som kommer passa väldigt bra hos oss. Vi gillar hans kynne helt enkelt. Och precis som han sa så är det en spelare som ska vara en producerande spelare och vara i en, om man då kallar det för topp 6-roll. Så att det är där vi vill ha han.
Men han har ju skrivit ett tvåårskontrakt och jag kan tänka mig att ändå ni ser det första som ett akklimatiseringsår med tanke på att han bara spelat i den finska toppligan under sin karriär.
Ja, och det är väl det vi pratade med Jere om, att det kan ta tid och dels komma in i det hos oss, men dels i SHL, för det är skillnad på liga och SHL. Och där vill vi ju ge han liksom vårt tålamod och att liksom inte stressa på att det någonstans ska hetsas fram något resultat, utan det får ta en tid det tar. Och då tror jag att liksom, det kommer bli en utmaning för oss, men han har spelat VM här nu och vi vet vad han kan, så att det är mer att vänja sig vid ligan och våra sätt att spela som vi får lite tålamod.
Den bästa.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Oh, oh, oh.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nästa värvning du sett en annan sportchef göra. Valfri säsong, klubb, sportchef och spelare.
Ja, kanske säger två stycken då.
Bra.
Säger Cody Curran, Chris Abbott, Rögle. Och sen säger jag Mikko Lehtonen, Johan Hult.
Ja. Alltså, två toppbackar med offensiv förmåga. Vad är det som gör att du landar just på dem? Är att Curran hämtades från Norge, så man kan ju tänka sig att han inte hade den högsta lönen. Han kom till Rögle också.
Nej, det är såklart, finns det ju en anledning varför jag tar upp det. Nu var ju för att vi själva var med okay. där och gick bet på dem.
Okej. Så ni ville både ha Lehtonen och Curran till Frölunda?
Ja, så det är klart att... De sved, de två. Men bra gjort av Chris och bra gjort av Johan.
Ja. Men man kan prata om en hög APK. Det är ett värde jag brukar sätta ut. Användning per krona. Det måste man väl säga att Curran verkligen var i Rögle under sin tid, va?
Absolut. Och ja, vi visste ju att på den tiden där att Rögle var på han och vi var på han och... Vi hade lite möten med han och vi var i Norge och kollade. Och som sagt, ja, han valde Rögle och det kan man inte säga att det var fel. Han gjorde det fantastiskt bra där. Men det är klart att det svider alltid extra lite när man ser hur bra det gick.
Ja, var du där och nafsade lite nu när han skulle tillbaka till Sverige? Och nu blev det ju Färjestad i slutändan. Men...
Nej, vi har inte varit där nu. Har vi inte varit.
Ja, okej. Här hamnar guldet 22-23.
Ja, men jag tycker att vi måste ju tro på oss själva där. Så att jag säger ödmjukt att det är vi som ska försöka vara det.
Ja, av alla svar jag trodde att du skulle presentera så måste jag säga att det var det mest väntade faktiskt.
Skräll.
Ja, men den självbilden och de förväntningarna och de kraven måste man väl ställa på sig själv varenda dag när man är anställd av Frölunda, kan tänka mig.
Ja, sen tror jag det är för de flesta klubbarna att någonstans inte gå in för att vinna något. Det känns också jäkligt konstigt. Sen man kan falla på målsnöret eller så är man inte ens nära. Men att inte ha det som målsättning skulle i alla fall jag tycka kännas jättekonstigt.
Då tycker jag att vi sätter 22-23-säsongen under lupp tillsammans med Fredrik Sjöström, sportchef i Frölunda. Och jag skulle vilja börja, det kanske man alltid gör, men bakifrån här med målvakterna. Lasse Johansson är tillbaka i svensk ishockey och Fredrik Dickhoff har nu hämtats upp till SHL efter en fantastisk säsong med Kristianstad. Och jag vill faktiskt, även om Lasse Johansson är det större namnet här, prata lite om Fredrik Dickhoff och hur ni lyckades ta honom till Frölunda. För jag skulle säga att det går att göra ett väldigt starkt case för att han var Hockeyallsvenskans bästa målvakt den gången i säsongen, 21 år gammal.
Ja, nej, men vi gillar ju att vi fick Fredrik hit. Det var väl en såklart en viss dragkamp med ett gäng andra klubbar. Det var ju såklart inte bara vi som såg att han spelade bra. Men jag vet inte om det har hjälpt helt och hållet, men vi hade ju Fredrik här på lite besök, lite test, lite tryout här för ett gäng år sedan. Då när han spelade i Danmark. Då även jag träffade på han här och var lite och provträna. Den gången hittade vi inget samarbete. Utan då gick han ju vidare sen till Malmö. Men ibland, jag kanske vill tro att ja, han hade varit här tidigare, kände till oss, hade träffat några av oss för ett x antal år sedan. Kanske att det påverkade och gjorde lite att han kanske ökade på procenten att han valde oss lite grann.
Mm.
Sen såklart vad vi pratar om, det är rollen och möjligheten här hos oss.
Vad ser du framför dig där då? Är det en 1A, 1B-lösning att Lasse Johansson såklart kommer vara första målvakt, men att Dicko ändå kommer få 15-20 matcher? Eller är det en väldigt tydlig 1A och 2A i det här sammanhanget?
Det är klart att vi har ju tagit tillbaka Lasse och vi vet vad Lasse kan och hur duktig han är. Så att, men Fredrik kommer stå, det är helt klart. Och jag tror att Fredrik kommer jaga Lasse så mycket han bara kan. Så som vi känner Fredrik, så han vill stå, han vill visa hur bra han är. Och Lasse får en ung kille som kommer jaga han varje dag. Sen tror vi också att det kan bli ett väldigt bra mentorskap med Lasse och Fredrik. Lasse är ju en grym människa och person, och jag tror att Fredrik har ju alltså mycket där att lära sig av Lasse, hur proffsig han är. Och så att vi tror på paret som helhet. Sen så är det klart att Lasse har vi tagit hit av en anledning också. Så att det ska vi inte heller sticka under stolen med. Men jag tror att Fredrik kommer att överraska och göra det jäkligt bra.
Spännande. Lasse där då. En av KLs bästa målvakter de senaste säsongerna. Stod i OS också för 3 Kronor. Och man har ju pratat om att den bästa svenska målvakten utanför NHL, ja, men det är Lasse Johansson. Och nu är han klar för er i Frölunda. Och då är man ju nyfiken på, under alla dina år som ansvarig i klubben, är han den dyraste målvakten som du har signat?
Så skulle det kunna vara.
vilket undvikande och svepande svar, måste jag säga. Så skulle det kunna. Ja, men det skulle inte kunna vara så också. Nu får du faktiskt komma med något lite mer konkret där.
Nej då, men det är klart att Lasse är en duktig målvakt och det är klart att han har bra betalt. Det ska jag inte sitta här och hymla om. Men som sagt, vi har jagat Lasse här i många år. Och såklart har vi ju fått vänta, för han har gjort det så jäkla bra. Så att det har inte riktigt varit läge för han att komma hem. Men ja, vi har varit ihärdiga och vi har velat få hem han ett bra tag. Och nu har vi fått det, så vi känner oss riktigt glada för det.
Ja. Och jag är nöjd med det där svaret, men jag ska bara ställa en följdfråga på det här. Han är 34 år gammal, han har ett kontrakt till 2025, vilket gör att han kommer vara 37 när det löper ut. Det finns ju alltid någon farhåga med spelare och målvakter efter 30, att men hur brant kommer det gå nu i utvecklingskurvan här? Kommer de stagnera helt och hållet? Gör det att du har skrivit ett lite mer framtungt kontrakt med honom, att det blir billigare eftersom, eller är det ett rakt 3-årskontrakt så att säga?
Det är ett rakt kontrakt.
Okej. Finns det inte en farhåga då? Om jag liksom utvecklar den frågan jag hade där med att 37 år gammal och vara målvakt. Vad håller man för nivå då?
Ja, det är klart att man sitter väl alltid och liksom man väger för och emot. Och kan jag sitta där och garantera att en spelare kommer vara helt frisk? Nej, det kommer jag kanske inte kunna göra. Men på det sättet som vi känner Lasse, hur noggrann han är i sin träning, hur noggrann han är i att ta hand om sin kropp. Vi vill ändå tro att risken går ner lite med den typen av spelare. Lite likt Joel är också på det sättet. Ibland kan jag tycka att det blir lite väl åldersfixerat. Tittar man på en sån som Jens Olsson till exempel, var lite samma, ja, inte vet jag, kritik eller vad man nu ska säga, men att ja, de är gamla, men Jens till exempel, grymt bra tränare, otrolig fysik, och då skulle jag vilja hävda att åldern kanske inte är riktigt ett sånt stort faktum som alla vill tro att det är. Sen kanske det viktigaste av allting, det är ju någonstans det mentala drivet som är kanske det absolut viktigaste. Och jag själv la av när jag var 30, så att Joel han går in nu och har fyllt 40. Ja. Så att ålder, ja, det är en siffra och det behöver inte vara samma för alla.
Nej, vi stänger målvaktsdörren här och så tycker jag vi pratar backar. Andreas Borgman i Christian Folin, klass. Anders Grönlund, ja, men man vet vad man får säsong efter säsong. Filip Johansson tycker jag också har blivit en väldigt bra och stabil SHL-back. Men utöver dem då, Fredrik? Jag tänker Filip Hasa, Pontus Johansson, Lukas Nordsäter, Otto Leskinen. Alltså, förstå mig rätt här, men det är ju chansningar på ett sätt. Att ni inte kanske vet vad ni kan förvänta er av dem i Frölunda-tröjan. Alla kommer inte vara succé, någon kommer säkert vara det. Men är det inte fyra lite osäkra kort på förhand?
Nej, jag kanske förstår hur du ser på det, men det är killar vi har tittat på ganska länge och som sagt, vi kände att vi behövde göra kanske en liten föryngring på vår backsida. Vi har tagit in tre unga backar, Filip Hasa, Pontus Johansson och Lukas Nordsäter, och någonstans där är det viktigt för oss att få utveckling på de här killarna. Och det tror vi att vi kommer få. Sen kommer det säkert ta lite olika lång tid. Men så som det är idag så kan du inte bara köpa färdiga backar. Då hade hela pusslet blivit lite för dyrt helt enkelt. Så att någonstans så behöver vi hitta de här unga killarna som tar de här kliven. Tittar man på en sån som Filip Johansson så tycker jag han har haft en jäkla resa och en grym utveckling. Och någonstans nu den här säsongen börjar på en mycket, mycket högre nivå av vad vi förväntar oss och vad han själv förväntar oss. Så att vi kommer behöva göra den här resan med de här unga backarna likväl. Men sen tar det ju tid, såklart. För någon av dem så kanske det kommer klaffa direkt. För någon annan kille så kanske det kommer ta lite längre tid. Men där är det upp till oss och killarna tillsammans att jobba stenhårt för att få till den utvecklingen vi vill ha.
Ja, och jag tänkte faktiskt fråga om det. Det interna racet där mellan Filip Hasa och Pontus Johansson och kanske Lukas Nordsäter, om vi ska begränsa oss till de tre. Ser ni på dem som att okej, nu får vi se vem som kommer att vara längst fram i täten och den som hamnar lite efter, ja, då kan det vara ett allsvenskt lån nästa säsong som gäller för den personen.
Jag tror alla de här kommer, alla åtta backar vi har kommer vara otroligt viktiga. Och vi spelar en jäkla massa matcher både i CHL och i SHL och vi kommer behöva alla, det vet vi. I år är inget undantag, utan sen kommer det kanske under någon period få vara, det är någon kille som kanske kan hända att de får lite begränsat med istid, och det är någonstans någonting man måste lära sig gå igenom också, men i slutändan så kommer varenda spelare på backsidan vara viktiga och alla kommer att spela, det är jag helt säker på.
Okej, då tar vi forwards avslutningsvis här då. Och vi ska säga det till alla lyssnare att vi spelar in i relativ närtid till att ni släppte Michel Spasek eller gick skilda vägar med honom i alla fall. Tittar man i poängkolumnen så, ja men, väldigt högt i SHLs poängliga. Tänkte kanske att han skulle fortsätta vara Frölunda-spelare, men nu drar han ner till Alplandet Trades. Och då undrar man ju, vad är det som gör att en sådan framstående offensiv spelare inte blir kvar?
Ja, nej, jag har ju fått frågan här såklart tidigare, och ja, ser man det på bara produktionsmässigt, poängmässigt, så är det klart att jag förstår att det kommer frågor.
Ja.
Men det var väl ett gemensamt beslut och där vi båda kände att inte, det var inte på något sätt liksom dåligt eller kast eller hur man nu vill uttrycka sig, utan mycket var faktiskt ganska bra, men vi kände väl inte någon av oss att det helt klickade spelmässigt och vad vi förväntade av varandra. Och då, ja, i vissa fall då kanske det är bättre att, nej, vet du vad, då är det bättre att vi går åt varsitt håll.
Men var det även utanför själva ishockeyn, eller var det att Michel Spasek inte spelar Frölunda hockey, om du förstår vad jag menar då?
Vi kände att vi kan få in en annan spelare som vi känner kan hjälpa vårat lag på ett lite bättre sätt. Men med det sagt så tycker vi inte liksom att Spasek var en dålig hockeyspelare. Tvärtom, rasande skicklig hockeyspelare. Men för vårat pussel så kände vi att vi vill ha in någonting annat där istället. Och sen tror jag Spasek själv kände att kanske inte var 100% nöjd med sin roll. Och någonstans där och då fanns det lite för många frågetecken. Vi hade säkert kunnat köra på ett år till och få ut ett hyfsat bra resultat. Men just här så kände vi nu båda parter att det är nog bättre då att vi går åt varsitt håll.
Okej, jag tyckte mig höra tidigare i podden att du sa att ni skulle börja med 13 forwards. Innebär det att ersättaren finns i det här forwardstallet redan och att det kanske är Radan Länk som är med från start?
Radan med från start.
Ja, jo, jag vet, men är det han som ersätter? Nu när han är liksom med i truppen hela vägen, så att säga.
Vi har väl sagt så här att vi ska ha in en forward eller center till i denna truppen. Sen så kommer vi vara lite kluriga med vad vi söker här. Kommer vi inte riktigt avslöja.
Okay.
Men vi ska ha in en spelare till.
Okej. Okay. Vad tycker du om forwardsidan överlag? Är du belåten med honom förutom den här sista pusselbiten?
Ja, men hittills så tycker jag det känns bra. Vi är glada, som du nämnde innan, med Radan, att han är med från start. Det tycker vi känns väldigt bra. Tycker han kom in när han kom med en jäkla bra energi och var den spelaren vi verkligen ville ha. Sen så kanske han lite mattades i slutet av säsongen. Men vi tror att när han får vara med oss en hel säsong så kommer det hjälpa honom. Sen blir också Jakob Nilsson blir nästan som ett nyförvärv igen.
Alla minns hur bra han var där under hösten också innan skadan.
Ja, och han har lagt ner jäkla hårt jobb här och han har slitit hela vintern och haft bra energi trots allt och bra humör. Och det ska bli kul att se Jakob. Jag hoppas han verkligen får vara skadefri. Och sen givetvis då inhala in där också. Känner vi att vi har fått in ytterligare spets. Så att som helhet så känner vi oss nöjda. Sen är det som alltid, vi ska in en pusselbit till och det är klart att den blir också viktig.
Ja, och jag inser det att det handlar ju om Johan Sundström och hur ni löser det utköpet. Vad är status här nu när vi spelar in i juni? Mycket kan ha hänt innan det här avsnittet har släppt så att allting har varit klart. Men jag vill bara att du berättar för lyssnarna om det fortsätter dra ut på tiden.
Egentligen vi har meddelat Johan att han inte ingår i våra planer för nästa säsong. Men utöver det så är inget löst i detta nu, utan Johan har ju fortsatt ett gällande kontrakt med oss. Så vi får helt enkelt se vad det här tar vägen och var det landar i.
Okej. Ni föryngrar backsidan. Det motsatta kan man väl ändå säga om forwardssidan. Det är ganska många över 25, runt 30. Sen är det ju någon yngling såklart, Liam Dover Nilsson pratade du tidigare om. Men är det en medveten strategi för att ni vill ha lite äldre rävar framåt?
Vi har ju, om man säger, vi har ju en process igång där vi, som sagt, nu lyfter vi upp Liam här i laget i år. Sen har vi även signat Ludde Persson och Noah Hasa. Men där, efter lite diskussioner internt och även med killarna själva, så kände de för deras utvecklings bästa så ville de vara i Allsvenskan denna säsongen. Men så till säsongen efter så ska ju de in i lagbygget. Sen har vi även väldigt intressanta killar som kommer underifrån i vårt I20-lag med Joel Ratkovic Berntsson, Otto Stenberg, David Edström, lillebror Dove Nilsson, för att bara nämna några. Det finns givetvis fler. Så att det är väl en process som är igång där det kommer komma många unga killar här framgent.
Men är det ändå en slump att det är äldre forwards? Eller har ni sett de senaste säsongerna att okej, vi har lite för många 18, 19, 20, 21-åringar som slåss om samma platser framåt, vilket gör att de kanske tar ut varandra och så försvinner de till andra föreningar? Jag tänker på Jakob Petersson, Theodor Niederbart lite spontant här, vilket gör att ni kanske liksom inte slussar in dem, alltså ni skyndar inte långsamt nog så att säga.
Nej, jag skulle inte säga så. Ibland är det lite tillfälligheter, och sen är det ju alltid såklart upp till oss och göra den bedömningen när jag tror att en kille är redo att färga. Och ibland så på någon säsong så är det rätt många som det faller in på en och samma gång. Ibland blir det kanske något mellanår. Det är lite timing med det där, skulle jag säga. Och dels vad du har för kontrakt i ditt lag också. Det ska också kunna finnas plats att få in någon.
Ja, jag tycker ju att det finns ju en diskussion, det här blir min sista fråga till dig också, ska jag säga, kring Frölunda och deras, eller ert ungdomsarbete. Så det är fantastiskt hur många ni har fått över till NHL och hur många som draftas och hur många som blir SHL och hockeyallsvenska spelare i slutändan. Och det är ju bara sätta ut 5 av 5 getingar till er för det. Men samtidigt så ser man ju några Frölunda-supportrar vara missnöjda med hur vissa spelare hanteras och att ni inte har fått utväxling på killar som Niederbach och Petersson. Och så ser man dem i andra SHL-föreningar där de lyckas och tänker man, ja, varför gick inte det här i Frölunda? Hur ser du på kanske de två lägren som finns i Frölundas ungdomsdiskussion?
Jag tycker den bilden blir lite missvisande. Om man säger till exempel Jakob Petersson, tycker jag då hade en väldigt bra utvecklingsresa hos oss. Han vann SM-guld hos oss 2019. Sen såklart, han gjorde en säsong i Färjestad. Han gjorde en jättebra säsong och all cred till han och till Färjestad. Men jag vet inte om han hade varit så mycket sämre om han hade varit kvar hos oss heller. Det är inget, vi har inget svar på den frågan. Men återigen, det blir lite missvisande tycker jag. Vi har till exempel haft en jäkla utveckling på en sån som Elmer Söderblom den här säsongen, Simon Edvinsson. Det är många tycker jag, vi har haft väldigt bra utveckling. Sen finns det säkert någon spelare här och där som folk kan tycka där har vi inte lyckats. Och, ja, vi är självkritiska här och vi vill ju att alla spelare som vi har som kommer från våra led ska lyckas på ett eller annat sätt. Sen kommer inte alla nå NHL eller för den delen SHL heller, men vår ambition är att vi ska utveckla alla spelarna så att de kan nå så högt som möjligt och få den chansen. Men jag vet inte om jag riktigt håller med om allt det som sägs där.
Nej, jag tycker det var ett bra svar. Det sista du får ge mig i det här avsnittet också, för nu är det till ända. Jag fick en 45 minuter med det här och det är jag väldigt tacksam över. Vad kul att du ville gästa och bidra med dina tankar om Frölunda 21-22, men kanske framförallt 22-23 den kommande säsongen.
Ja, kul att få vara med. Ja. Jag tackar för tiden.
Du, en sista fråga bara. Du, när infinner sig hockeyabstinensen och du börjar känna att okay, kan det inte vara seriepremiär nu?
Jag säger så här, finns det något avbrott?
Nej, för sig, du är ju sportchef, inser jag nu. Ja, men Fredrik, stort tack i alla fall för att du vill gästa.
Ja, inga problem, kul att få vara med.
Och jag säger till alla lyssnare också att det är kul att ni hänger med oss under den här sommaren där jag intervjuar alla sportchefer i SHL för att få en inblick i deras lagbyggen. adam.johansson@expressen.se eller vårt Hockeypuls Instagram-konto, där finns vi om ni har några funderingar. Nu säger vi tack och hej och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa?
Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.